Nu ska vi fortsätta att läsa ifrån första Petrus brev. Och för att orden ska komma i sitt sammanhang, för sammanhang är så oerhört viktigt, det känner vi ju till. Så ska vi läsa hela kapitel 2, inte hela kapitel 2, men från början av kapitel 2 ända till den 10:e versen. Från vers 1 till vers 10, första Petrus brev, kapitel 2, 1-10. Lägg därför bort all slags ondska, falskhet och hyckleri, avund och förtal. Längta som nyfödda barn efter den rena andliga mjölken, så att ni genom den växer upp till frälsning, då ni nu har smakat att Herren är god. Kom till honom, den levande stenen, som visserligen är förkastad av människor, men är utvald och dyrbar inför Gud. Och låt er själva, som levande stenar, byggas upp till ett andligt hus, ett heligt prästerskap, som ska frambära andliga offer som Gud tar emot med glädje genom Jesus Kristus. Det står ju i skriften, se, jag lägger i Sion en utvald, dyrbar hörnsten, och den som tror på den ska aldrig komma på skam. För er som tror är den alltså dyrbar, men för de som inte tror har stenen som husbyggarna förkastade blivit en hörnsten, en stötesten och en klippa till fall. De stöter emot den därför att de inte lyder ordet. Så var också bestämt om dem. Men ni är ett utvalt släkte, ett konungsligt prästerskap, ett heligt folk, ett Guds eget folk, för att ni ska förkunna hans härliga gärningar. Han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. Ni som förut inte var ett folk är nu Guds folk. Ni som inte hade fått barmhärtighet har nu fått barmhärtighet. Låt oss be. Fader, vi prisar dig för ditt heliga ord, ditt tidlösa tilltal till oss var och en. Vi ber dig nu att du ska lägga en mäktig välsignelse till det vi har läst, så att det träffar våra hjärtan och blir en del av våra liv. Jag ber att du ska binda mina läppar till din vilja, och jag ber att det jag säger ska uttalas i skuggan av korset, och att du, Herre, själv ska få kommunicera med ditt folk genom din ande på ett påtagligt sätt just idag. Jag ber dig, Gud, om ljus över skriften, ljus över ordet, att du ska få bli våra fötters lykta och ett ljus på vår stig. Tack att du för oss framåt genom insikt till djupare helgelse, genom insikt till en närmare relation, tätare relation, mer kontinuerlig relation med dig. Tack att du är trofast från din sida sett, Herre. Och att du också genom din ande vill göra oss trogna och trofasta, genom att vi står trogna och trofasta i ditt ord. Fader, vi lägger denna stund i dina händer och ber att du ska utföra de under som bara du kan göra mitt ibland oss. I Jesu Kristi underbara, heliga, höga, mäktiga namn vill vi be. Och allt folket sa det. Amen. Amen, amen, amen. Vår text börjar med de här orden. Kom till honom, den levande stenen. Och egentligen står det i pågående form, kommande till honom. Så lösningen på vers 1-3 som vi tittade på i sista undervisningspasset, att lägga bort all slags ondska, all falskhet, all hyckleri, allt avund och all förtal, att längta som nyfödda barn efter den rena andliga mjölken, att växa upp till helgelse eller till frälsning som det uttrycks här, och smaka att Herren är god. Allt detta sker genom den nyckel som ges oss i den fjärde versen här. Kommande till honom. Det är alltså kommande till honom som vi kan lägga bort ondskan. Det är kommande till honom som vi kan få längtan efter att bli mättad av andlig näring. Det är kommandet till honom som vi får smaka att Herren är god. Och det här kommandet till Jesus, det är faktiskt av en helt avgörande betydelse. I Frälsningsarméns ungdom, eller om man ska kalla det för Frälsningsarméns barndom i Sverige, så var det här ett huvudtema. Och jag har läst i gamla böcker om hur de första frälsningssoldaterna där på Ladugårdslandsteatern och så småningom ute på andra platser i slutet av 1800-talet hela tiden återvände till det här temat. Kom till honom, kom till Jesus. Och kritikerna, jag läste det i en sån här historisk bok om Frälsningsarméns barndom i Sverige. Kritikerna var ganska, vad ska jag säga, oförstående inför det här. Och en tidningsredaktör, han skrev så här: vad detta kommande till Jesus innebär, det var det ingen som kunde redogöra för och ingen som kunde förstå. Så det här kommandet till Jesus var någonting som var obegripligt för den ofrälste redaktören, eller journalisten kanske det var åtminstone. Så det är någonting med detta. Det är först när Gud har gjort pånyttfödelsens under som vi kan inse vad det är att komma till Jesus, och att vi verkligen kan komma. Kom till honom, den levande stenen. Att vi är ständigt kommande till honom är ett tecken på att det har skett någonting i våra liv. Ni vet att Jesus säger själv i Johannes evangeliet, det sjätte kapitlet: ingen kan komma till mig om det inte blir honom givet av Fadern. Vi ska se här, det står alltså i Johannes 6. Vid två tillfällen säger Jesus det här. Först i Johannes 6 och 43. Var inte så upprörda. Ingen kan komma till mig om inte Fadern som har sänt mig drar honom. Och lite längre fram i Johannes 6 och 65. Därför har jag sagt er att ingen kan komma till mig om det inte blir honom givet av Fadern. Och uppenbarligen hade den här 1800-talsjournalisten inte tagit emot den gåvan. Det hade inte blivit honom givet att komma till Jesus. Och då hade han förstått vad det var som de första frälsningssoldaterna inbjöd till. Då hade han förstått vad Petrus, aposteln, säger i sitt brev: kom till honom, den levande stenen. Att man kan komma är ett tecken på att man har blivit levande jord, så att man kan röra sig i riktning mot Jesus. Det betyder att Fadern som har sänt Jesus har börjat dra i någon. Det betyder att det har blivit någon givet att komma. Så tacka Gud för att du kan komma till Jesus. Och att du kan vara ständigt kommande till honom. För att lägga bort allt ont. Längta som ett nyfött barn efter att få byggas upp genom sanning. Och förvandlas och helgas och bli lika honom. Tacka Gud för att du kan komma till Jesus och smaka att Herren är god. Men då måste jag få ställa en fråga. Kommer du alltid till honom? Vi har en sån tendens att tänka så här: ja, först ska jag liksom betala mina räkningar. Jag ska göra upp mina skulder. Jag ska göra liksom upp med allting som kommer an på mig. Jag ska ta mig i kragen, lyfta mig i håret, skärpa mig, ta mig samman, lägga av nya nyårslöften och försöka få ordning på mitt liv. Och så tänker vi att vi ska förbereda oss i det oändliga innan vi kommer till Jesus. Eller också tänker vi: åh, först måste jag ha klart för mig på ett intellektuellt plan vad detta innebär. Jag måste ha teologin rakt och klart förklarad för mig. Eller jag måste inse logiken i det här. Och så tror vi att vi måste nå någon sorts förståndsmässig upplysning. Vi måste ha någon sorts hög insikt innan vi kan komma. Eller också kanske vi tänker att: åh, jag har nog inte tro så att det räcker till. Jag måste komma till tro, jag måste få en starkare tro, en varmare tro, en större tro, en väldigare tro. Och så är vi upptagna med tusen olika saker. Men skriften säger inte att vi ska preparera oss i det oändliga. Den säger bara: kom till honom. Kom som du är. Kom med alla dina problem, kom med alla dina brister, kom med alla dina laster, kom med all din otro och vantro och misstro, kom med alla dina märkliga tvivel och vanföreställningar. Kom till honom bara. För om det är någon som ska reda ut allt det där, så är det inte du på egen hand, utan då är det han som reder ut det åt dig och i dig och tillsammans med dig. Så sluta bättra dig och försök få ordning på ditt liv. Bara vänd om i ditt hjärta och kom till honom, den levande stenen. Så är han den som ställer i ordning, som rätar ut, som renar och som ordnar det hela. Annars så blir det detta att vi på något sätt predikar en gärningslära. Om vi är nog bra, om vi är nog korrekta, om vi är nog i ordning ställda, då får vi komma. Så står det aldrig i skriften. Utan det står bara, kom till honom, kom som du är. Jesus räcker ofta ut händerna emot oss i skrifterna. Och det finns ett underbart bibelställe som många känner till och som ofta citeras. Och ofta läser vi det kanske med en viss sentimentalitet, men det ska vi inte göra. Det är ett mäktigt ord ifrån Matteus 11. Jesus säger så här: kom till mig alla ni som arbetar och bär på tunga bördor, så ska jag ge er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, ty jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då ska ni finna ro för era själar, ty mitt ok är milt och min börda är lätt. Jesus säger bara, kom till mig. Han bjuder oss att komma till honom. Han bjuder oss att komma fram till honom, böja oss i stoftet vid hans fötter. Komma till honom, och han vill ta oss bokstavligen i famn och förvandla våra liv. Kom till mig, säger han. Det här handlar inte bara om att man är utarbetad eller trött, utan det här finns i ett mycket djupare sammanhang. Ni som håller på och sliter och arbetar och kämpar och fixar och donar för er egen frälsning. Ni som håller på att frälsa er själva och som bygger på er egen rättfärdighet. Sluta med detta. Det är det som tynger er. Det är det som gör att ni sliter. Det är det som att ni gör att ni känner bördan på era axlar. Han säger istället, kom till mig. Ni som arbetar och bär på tunga bördor, jag ska ge er vila. Vad är det för en vila? Det är inte bara att ligga på soffan och ta det lugnt, utan vila från ert eget verk. Det är därför också den kristna sabbaten ligger på den första dagen i veckan. Hela frälsningsverket börjar med vila från egna verk. På första dagen i veckan vilar vi. Hela arbetsveckan tar sin början med en vila från eget verk, då vi ägnar oss åt hans verk, det fullbordade verket manifesterat när han uppstod på den första dagen i veckan. Därför är den kristna sabbaten, söndagen, ett mäktigt evangeliskt tecken. Börja med att vila från eget verk. Kom till mig, säger Jesus, så ska jag ge er vila. Och sedan ska goda gärningar strömma ur den vilan i Gud. Vilan från egen rättfärdighet. Och vi vet att det här var den springande punkten i den judiska religionen. Vi vet ju att Paulus skriver i Romarbrevet 10:3. De som håller fast vid judendomen, de känner inte rättfärdigheten från Gud, utan strävar. Lägg märke till det uttrycket, strävar efter att upprätta sin egen rättfärdighet och har inte underordnat sig rättfärdigheten från Gud. Till Kristus är lagens slut till rättfärdighet för var och en som tror. Så vad Jesus bjuder in till när han säger, kom till mig alla ni som arbetar och bär på tunga bördor, så ska jag ge er vila. Vilken vila? Jo, halleluja! Trons vila. Tron vilar ut i det fullbordade verket. Det här kan vi läsa om i Hebreerbrevet 4. Låt oss därför med fruktan se till att ingen av er visar sig bli efter på vägen, när nu ett löfte att komma in i hans vila står kvar. Ty evangeliet har predikats för oss liksom för dem, men för dem blev ordet som de hörde inte till någon nytta, eftersom det inte genom tron hade smält samman med dem som hörde det. Det är vi som tror som går in i vilan. Så när Petrus ropar ut, kom till honom, den levande stenen, så säger han, kom in i trons vila. Kom, släpp taget om eget verk och låt Jesus vara den första och den främste. Låt honom få vara initiativtagaren, den som begynner ett gott verk i oss. Innan du gör någonting annat, kom till honom. Den signalen går ut till dig idag. Du som funderar på om du tror eller inte tror, lägg ner den frågan. Kom till honom, han som är trons upphovsman och fullkomnare. Kom till honom. Den här texten är underbar och jag tror att den skapar en underbar evangelisk miljö. Det här enkla ordet, kom till honom. Kom till honom. Lägg märke till det också. Vi ska inte gå till i första hand en viss religiös ritual, en viss religiös ceremoni, en viss religiös organisation, till en viss präst, till en viss, till ett visst helgon, en viss relik, eller åka till en viss stad, eller söka efter en viss andlig upplevelse, eller läsa en viss bok, eller acceptera en speciell teologi, eller uppleva liksom några speciella andliga erfarenheter. Nej, nej, kom inte till allt det. Kom till honom. Kom till Jesus Kristus. Den tron som är född, det har vi hört många gånger. Den har den egenskapen, den väljer bort allting annat och den väljer bort alla andra och förtröstar på ett enda, Herren Jesus Kristus, hans person och hans verk. Kom inte till vem som helst. Kom till honom. Visst kan man ringa till en väninna. Visst kan man ringa till en god vän. Och ockupera hans eller hennes tid i 2 timmar. Med att utgjuta sina bekymmer och sina problem. Och söka lösning hos människor. Och visst, det är ingenting, inget fel med det. Visst ska vi anförtro oss varandra med våra bekymmer och problem. Men först och främst, mina älskade vänner, ska vi komma till honom. Han som är svaret på alla våra problem. Jag säger inte att vi kanske upplever att han har det exakta svaret på det problem som vi tycker oss se. Men djupast sett är han lösningen för alla de trångmål som vi kan hamna i. Kom till honom. Det är också intressant att det står att han är den levande stenen. Det är mycket motsägelsefullt, för att en sten är väl bland det dödaste man kan hitta. Vi säger ju till och med ibland att vi är, eller att vi är, men att någon är stendöd. Slå på tvn och tvn var stendöd, död som en sten. Det dödaste man kan tänka sig är en sten. Det här är en mäktig predikan för oss. Kom till honom, den levande stenen. Han som var död för våra synders skull, som dog i vårt ställe. Den mest fasansfulla död som finns, dog under trycket, under bördan av våra synder. Men som blev levande jord genom anden. Och som uppstod igen från den tredje dagen. Det här talar om ett underbart mirakel. Han som var stendöd, om uttrycket ursäktas, han lever på nytt. Han är den levande. Jesus sa själv i Johannes evangeliet, jag har kommit för att de ska ha liv. Och för att de ska ha liv i överflöd. Och vi vet också att han sa i samma evangelium, jag är vägen, sanningen och livet. Han är livets furste. Han är livets konung. Är det någon vi ska gå till, så är det honom som är den levande. I honom var liv. Och livet var människornas ljus. Det här är så oerhört viktigt. Det är i Johannes 10 som vi kan läsa om att han har kommit för att vi ska ha liv. Johannes 10:10. Och det är i Johannes 14:6 som vi läser. Han är vägen, sanningen och livet. Och det är i Johannes 1, Och det första kapitlet är, och den fjärde versen, i honom var liv och livet var människornas ljus. Det är bara hos Jesus Kristus som livet som besegrar döden, livet som besegrar synden, livet som besegrar mörkret finns. Och därför är det till honom, den levande, som vi måste komma. Ett möte med Jesus kommer ofrånkomligen att innebära ett möte med livet själv. Går du med tankar som är dystra och mörka, går med tankar på död, tycker att allting omkring dig är dött, allting som du tar i på något sätt dör, relationer dör, kom till honom, den levande, han som har livet. I första Johannes brev, det femte kapitlet och den elfte versen kan vi läsa: detta är vittnesbördet. Gud har skänkt oss evigt liv, och det livet är i hans son. Den som har sonen har livet. Den som inte har Guds son har heller inte livet. Så kom till honom, den levande. Han som var död, men som lever i evigheternas evigheter. Uppenbarelseboken kapitel 1. Halleluja. Han är den levande stenen. Varför kallas han för en sten? Ja, i Jesaja 28 och 16 har vi profetian bakom de här orden. Det står så här: därför säger Herren, Herren så: se, jag har lagt en grundsten i Sion, en beprövad sten, en dyrbar hörnsten, en fast grundval. Den som tror på den behöver inte fly. Här har vi Jesus som den fasta grunden, som grundvalen, som den absolut ultimata klippan varpå vi kan bygga våra liv. Det här har med uppenbarelsen om vem som är Messias, vem som är sanningen i egen hög person att göra. Att komma till Jesus är att komma ut ur all den här relativismen, all den här gungflyn, alla de här liksom, den här känslan av att det inte finns någon sanning. I honom finner vi sanningen. Och vi dras upp ur den djupa dyn och våra fötter sätts på den fasta klippan. Vi har en fast grundval under våra fötter. Paulus skriver om det här i första Korintierbrevet 3 och 11. Ty någon annan grund kan ingen lägga än den som är lagd, Jesus Kristus. Och sen ska vi bygga på den grunden. Jesus är grunden. Han är den fasta grundvalen. Han är hörnstenen, grundstenen. Lägg märke till att det är Petrus som skriver det här. Han skulle ju kunna referera till det missuppfattade ordet i Matteus 16 och säga att det är jag som är kyrkoledaren. Det är jag som är påven, det är jag som är klippan. Men det säger han inte. Han pekar på Jesus Kristus som grundvalen, som stenen, som den levande, fasta hörnstenen. Och det här är viktigt. I Matteus 16 och 17 så brister Jesus ut. Vi kan läsa från Matteus 16 och 16. Simon Petrus svarade: du är Messias, den levande Gudens son. Jesus sa det till honom: salig är du Simon, Jonas son. Ty kött och blod har inte uppenbarat detta för dig, utan min fader som är i himlen. Jag säger dig, du är Petrus, och på denna klippa ska jag bygga min församling, och dödsrikets portar ska inte få makt över den. Det är inte Petrus som är klippan. Petros betyder liten sten eller klipputsprång. Men Petra betyder klippa. Så Jesus anspelar på hans namn för att göra intryck på honom och låta honom förstå en evig predikan. Klippan Kristus, uppenbarelsen om vem som är Messias, den levande Gudens son, är den grund på vilken församlingen byggs. Kom till honom som har livet, han som är klippan, som gör att ditt husbygge, ditt liv aldrig rasar samman. Vi vet att den som hör hans sanning, accepterar den och bygger på den, är som en man som byggde sitt hus på Helleberget. Stört floden kom, men huset stod fast. Kom ihåg det, har du kommit till Jesus, han som är den levande grundstenen, då kommer ditt husbygge att stå fast, vilken stört flod som än kastar sig mot ditt liv. Det sista vi ska titta på idag, det är det som står här, att han är förkastad av människor, men utvald och dyrbar inför Gud. Förkastad av människor, detta är så obehagligt egentligen. När ljuset kommer in i världen så älskar människorna mörkret mer än ljuset. När det bästa, det främsta, det finaste, det vackraste, det ljuvligaste, det godaste, det renaste, det heligaste, det högsta, det främsta som tillvaron känner träder in på världshistoriens arena, då är människorna mer förälskade i synd och mörker, destruktiva krafter, själviskhet, egoism och elände än i uppenbarelsen, och bevisar sin fruktansvärda synd och sitt inneboende mörker. I Johannes 3:19 kan vi läsa det obehagliga ordet, men det nyttiga ordet. Detta är domen. Beviset på att vi är dömda. Beviset på att vi är fallna. Beviset på att vi är syndare. Detta är domen. Ljuset kom in i världen. Här har vi Jesus Kristus. Men människorna älskade mörkret mer än ljuset, eftersom deras gärningar var onda. Och vi förstår att gärningarna är ett utflöde av deras hjärtan, deras tankar. Så man skulle kunna säga, de älskade mörkret mer än ljuset eftersom deras hjärtan var onda. Från hjärtat kommer allt det onda. Även de onda gärningarna. Det kan vi läsa om i Matteus evangeliet. I Johannes 1:11 kan vi också läsa, han kom till det som var hans eget och hans egna tog inte emot honom. Om du vill veta var, så är det i Matteus 15 vi läser om att onda gärningar kommer från hjärtat. Så när Johannes skriver att deras gärningar var onda, så betyder det att deras onda hjärtan hade avslöjats genom onda gärningar. Så här står det, Jesus själv säger, Matteus 15:18. Men det som går ut ur munnen kommer från hjärtat, och det gör människan oren. Ty från hjärtat kommer onda tankar, mord, äktenskapsbrott, otukt, stöld, falskt vittnesbörd och hädelser. Sådant orenar människan. Så här har vi den ultimata bevistexten på att onda gärningar är ett direkt utflöde av ett ont hjärta. Onda gärningar, bevis på ond natur. Onda tankar, har vi tankar. Vi har också falskt vittnesbörd, har vi ord. Och så har vi mord till exempel, som är gärningar. Så både tankar, ord och gärningar strömmar fram ur ett ont hjärta. Fruktansvärt, förkastade av människor på grund av deras ondska. Man gör sig av med det enda som kan rädda från ondskan. Vilken kontraproduktiv synd, vilken kontraproduktiv ondska att ta avstånd från det enda som kan rädda i sin synds namn. Men han är inte bara förkastad av människor, tack och lov. Han är utvald och dyrbar inför Gud. Och det här är något väldigt intressant. Hur kan Jesus Kristus vara utvald inför Gud? Han som är Gud själv. Vi vet att det stod, och vi har predikat över det tidigare, att han var utvald innan världens grund blev lagd, eller innan världens grundläggning. Men den gamle baptistteologen och predikanten John Gill, han skriver så här: hans mänskliga natur var utvald utifrån och över alla andra individer i mänskligheten till att förenas med Guds son. Som gudamänniskan och medlaren utvaldes han att inneha den högsta befattningen, att vara huvudet för församlingen och frälsaren för sin kropp, att vara grunden i den andliga byggnaden och upphovet och förmedlaren av andligt och evigt liv till alla de som blivit hans. Dessutom, skriver Gill, lyfter denna fras, utvald inför Gud, fram Kristi majestätiska överhöghet över änglar och människor i Guds plan. Han är utstrålningen av Faderns härlighet, den uppenbarade avbilden av hans person, den älskade sonen i vilken han alltid har sitt behag och i vilken han finner sin eviga glädje och som även är dyrbar för de heliga. Mer än rubiner eller några ädla stenar eller något annat skapat. Hans person är dyrbar. Också hans namn, hans blod, hans rättfärdighet, hans sanningar, hans befallningar och hans folk. Vilken fantastisk utläggning. Förkastad av människor men utvald och dyrbar inför Gud. Och därför vill jag vädja till dig den här eftermiddagen. Kom till honom för att få liv. Kom till honom för att finna grunden för ditt livsbygge. Kom till honom. Strunta i att han är förkastad av människor. Välj bort förkastelsen som människors synd för med sig. Och kom till honom som är utvald och dyrbar inför Gud. Då kommer du också i honom, i förening med honom och få uppleva vad det är. Att ha liv. Att bli en sten i ett andligt husbygge. Du kommer få uppleva vad det är att vara utvald. Du kommer uppleva hur det är att vara dyrbar inför Gud. Titta på din granne och säg. Du är utvald och dyrbar inför Gud. Halleluja. Det får vi säga till varandra. Inte på grund av oss själva. Av naturen vill vi förkasta Jesus. Men när vi har kommit till honom och böjt oss för honom, blivit upptagna i Kristus till Guds barn, så får vi tillsammans med honom vara utvalda och dyrbara inför Gud. I Jesu namn. Amen.